plusgrader på vintern, det ser jag liksom som någonting väldigt negativt. Det blir jag typ deprimerad av.
Den snöfria zonen kryper sig ju längre och längre upp varje år.
Vintern, så som vi känner den, är hotad. Glöm knarrande steg i ett vitt landskap, sjöisar som sjunger under skridskorna. Glöm snögrottor och snögubbar, att susa ner för en backe med glid under fötterna.
Det ser väldigt bra ut. Mjuk i knäna. Ja, lite sådär så du får balansen.
Det kan vara något som framtidens generationer av svenskar inte vet vad det är.
Det är som med musik eller vad som helst eller dans. Kan man slappna av, då går det också fort. Och man åker väldigt energisnålt.
Men hur fort går det? När får vi uppleva den allra sista vintern i vårt land? Och vad blir konsekvenserna? Det undersöker vi i detta allra första avsnitt av podden Skogen och människan. Programledare är Daniel Stjärna.
Vi står ju här med varsin ullkofta och varsin skidjacka, tjocka vantar, tjocka skidbyxor och pjäxor på fötterna.
I det här avsnittet har han dragit på sig yllemössa och täckbyxor för att ta reda på vilken som blir den sista vintern.
Hej! Tjena vars.
Hela högen.
Hela högen.
Är det teamet?
Hallå, Björn.
Hej, Daniel Stjärna.
Hej, Daniel, Björn.
Hej, Henrik.
Hej, Björn.
Vi kom körandes från SLU i Umeå ungefär en timme in i Västerbottens inland, längs snöiga vägar. Och sen svängde vi av upp längs en liten skogsväg innan det kändes som att skogen bara blev en påtaglig ägare av marken. Vi hamnade så nära de här högvuxna granarna som bara dignar av snö. Och så svängde man in vänster och där var det som att det var en upphuggen lucka med en forskningsstation här på Svartberget.
Ja, men det här är ju fint. Jag är ju själv intresserad av forskning så man blir ju nyfiken. Några småbyggnader och lite rör här och var och så antar jag att det är lite olika bestånd som ligger runt här med olika skötsel och så vidare. Så det blir spännande att höra mer.
Med på färden är Björn Ferry. Guldmedaljör i OS, skidskyttelegend, författare, sportkommentator och numera också mycket engagerad i klimatfrågor. Han är uppvuxen i Storuman i södra Lappland med långa, kalla, snörika vintrar.
Björn, välkommen till Svartbergets försökspark och Krycklands experimentella område. Världens kanske mest välutbyggda och välstuderade boreala skogslandskap. Alltså, borealt menar jag då ett skogslandskap som består mest av barrskog.
Och i täten för den här färden går Hjalmar Laudon, professor i skogslandskapets biokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Ja, det finns ju, som Björn var inne på, det finns väldigt mycket rör som sticker upp här och där. Och vi har ju installerat oerhört många små pryttlar ute i markerna.
Ser det ut som en forskningsstation som du har tänkt dig?
Ja, det skulle jag nog säga. Forskare är ju lite så här bohemer och nördar. Så man åker någonstans och helt plötsligt är det några få människor som ser väldigt intresserade ut av någonting obskyrt. Så att, så verkar det vara här också.
Vi är alltså på Svartbergets forskningsstation. Det här är ju hjärtat i skogsfältforskning i norra Sverige i princip. Vi är här för att besvara en fråga som ligger dig varmt om hjärtat, Björn Ferry. Det handlar om vintern och vinterns framtid. När blir den sista vintern? Det är det vi ska försöka få ett svar på. Och jag vet att ni gör ju mycket mätningar på vintern här.
Den traditionella forskningen utgår ju från att mäta på en enskild sak väldigt noggrant. Här försöker vi att mäta väldigt många saker, ofta noggrant, på ett och samma ställe. Och det gör att vi kan försöka förstå kopplingen mellan skogen och vattnet, marken och atmosfären. Alla de här kopplingarna som är helt centrala för att förstå. Vi skapar en så kallad holistisk syn på hur saker och ting hänger ihop. Och det ger oss en möjlighet att förstå hur en förändrat klimat kommer att påverka de här ekosystemen i framtiden. Om vi ska försöka förstå hur framtidens vintrar påverkar framtidens somrar, då måste vi ju ha den här kopplingen hela tiden. Och vi måste mäta under många år, därför att vi måste försöka förstå hur en kall vinter som den här påverkar dessa kommande sommar, eller hur en varm vinter och lite snö påverkar. För den där kopplingen mellan olika säsonger är helt central för att förstå framtiden.
Vi har ju pratat om de här rören som sticker upp, och vi har ju klivit ut i ett litet inhägnat område där det är fullt med rör som sticker upp. Och vi själva har ju stuckit ner i djupsnö. Hjalmar, kan inte du lära Björn att göra det här provet som vi ska göra? Så får du förklara vad han ska göra.
Ja, men då ska vi ju börja med att...
Jag hoppar ner här i snön. Ja,
välkommen ner.
Ja, okej. Okay. Jag stod ju så bra där på det. Det var lite packad yta.
Ja. Men vi ska ju börja med att ta ett snöprov då och se... Här är ju jättemycket snö nu. Vi kan ju se att här är ju 75 centimeter ungefär där vi står. Och det som är intressant ur ett så här snöperspektiv, det är ju delvis hur mycket snö det är. Alltså snödjupet är ju intressant i sig själv. Men för att titta på den vattenbalansen eller så hydrologin, så behöver vi veta hur mycket vatten det finns i snön. Och det är ju en nyckelfaktor.
Och då har ni tagit fram en... Beskriv apparaten.
Ja, det är väl ett avloppsrör då. Sen är det en liten metallkant längst ner, och sen är den graderad då efter hur långt det är. Så här börjar med 10, 20, 30, 40 cm upp till en meter. Och den sticker man helt enkelt ner i snön. Sådär. Och så kan man avläsa då hur djupt snödjupet var här.
Men nu vet jag hur mycket vatten det är. Då måste jag inte packa ihop det på något sätt då. För det är ju olika former av snö. Den kan vara fluffig eller hård eller blöt. Eller... Aha!
Det är då man tar fram den här lilla avancerade utrustning. En liten plastpåse. En
febertermometer i.
Den ska du inte stoppa upp någonstans. Utan det är faktiskt en liten våg. Här, då kan du hålla i den.
Ja.
Då gör man helt enkelt så.
Häktar jag fast den i röret då?
Mm, kan vi säga. Vi ska först vänta med att vi lyfter upp det här röret. Därför att det är ju ihålet. Och så är den här metallkanten längst ner gör att den snö som... Den plockar upp snön eftersom det är liksom en kant där nere. Det är som en liten... Så gör att när vi plockar upp det så kommer ju all snö att... Vi har ett prov här i då som går upp till det 74-75 cm. Så vänder vi det på ner bara. Så tömmer vi det. Vi vet ju då eftersom det är 74 cm så vet vi volymen av detta rör. Och sen kan vi då häkta fast...
Väga påsen helt enkelt.
Väga påsen, ja.
Den gick i botten.
Och den gick i botten. Då får man dela upp det i två delar.
Det här har aldrig hänt förut.
Nej, inte när jag har gjort det. Det var länge sedan i alla fall. Det är ju en exceptionellt snörik vinter så här lång. Och ganska kall, eller hur?
Ja, det får man säga.
Jag ska göra en gång till. För då kan man ju få ut och titta på...
Skikten lager.
Precis. Nu gör man ju hellre det genom att ta en spade då och titta. Så kan man titta på liksom islager. Då mäter man ju noga då. Så man gräver ett snitt genom snön. Och sen så mäter man. Kan man titta på hur homogen snöpacken är. Det här är ju jätteviktigt om man ska titta på lavinprognoser och annat. Att man tittar på om det finns några glidlager i snön.
Det finns mycket att lära sig om snö, för nu tog vi ut den lilla snökorven och den föll isär vid väldigt jämna små delar nästan, där det kanske var lite brytpunkter och så.
Precis, och då kan man ju säkert här har det ju inte varit så många blier, som man säger här uppe.
Blier,
alltså perioder det har varit över töväder helt enkelt. Det har inte varit så många sådana tillfällen i år. Det har varit ett par, och de ger ju oftast att det blir islager. Vi kommer att se, men när vi kommer in i skogen, nu är vi ju på ett öppet fält här, och kommer vi in i skogen kommer det att se helt andra snöförhållanden. Så då kommer vi liksom att försöka förstå, men vad är det som har hänt här då? Och det blir ju en utmaning att försöka att förstå det.
Björn Ferry, Hjalmar Laudon, vi får packa ihop vår lilla våg och vårt avancerade snörör och pulsa tillbaka här i upp på stigen.
jävla fart, då åker vi.
För att ta sig in i skogen och se vad som händer med vintern där behöver poddredaktionen anamma professor Hjalmar Laudon och elitskidåkaren Björn Ferris fortskaffningsmedel. Hjalmar har lånat ihop ett gäng skidor och stavar. Björn Ferry har tagit med sig sina decimeterbreda och stålkantade skidor. Daniel har inte stått på längdskidor sen lågstadiet i skolan.
Tack. Samma där. Sånting. Utmärkt. Har du något tips till mig?
Oj, det är ju svårt. Det är ju bara som att gå med stora fötter egentligen. Så att undvika att ramla, det är ett bra tips.
Framåt! Ta täten du. De blir ju väldigt topptunga granarna när de, eller träden överhuvudtaget, när de fångar upp massa snö. Och det gör ju att när snön fryser fast på det här sättet, då så är det ju väldigt stor risk att vi får toppbrott. Alltså träden bryts av. Och det är ju det en anledning till att träden här är mycket smalare, har mycket mindre krona än i Småland till exempel, där man inte har lika mycket snö. De här är ju en anpassning till den här miljön. Även om det är samma art så har de lite olika form, träden. Här är det här lite kyligare, mer vinterrika landskapet än vad det ser ut i södra Sverige, där kronorna är lite större.
Färden går uppför mellan gran och tall på ett nästan meter djupt snötäcke. Det är nu vi ska få svaret om vinterns framtid.
Nu står vi här uppe på en bergsknall och tittar ut över ett kulligt och grönskande men också snötäckt landskap. Hjalmar Laudon, du tog oss hit och vad är det vi tittar på?
Ja, men vi står och spanar ut över Storsvartberget. Det är det berg som har gett namn till försöksparken. Jämfört med när vi stod från början så har ju förhållandena helt förändrats. Det här har den här blyan som var efter den stora frostknäppen här, som är riktigt svåra där det var, hade minus 40, då hade vi 6 grader varmt här. All snö från träden trillade ner på marken och den har återfrusit nu på marken. Och det är det som gör att vi liksom kan stå här utan problem. Vi känner ju att snön är ju helt annorlunda här än vad den var på det här öppna fältet där vi började. Det här är en väldigt intressant och typisk effekt som vi har sett. Vi har ungefär lika mycket snö generellt. Vi har lika mycket nederbörd i form av snö. Men när vi kommer in i skogen så har förhållanden ändrats väldigt kraftigt. Vi har mycket mindre snö inne i skogen än vad vi hade för 30-40 år sedan. Och det har att göra med att vi har de här perioderna av mild väder som kommer in och snön trillar ner på marken, återfruser och ibland rinner det bort som ner i marken och kanske återfruser eller inte bara rinner ut som grundvatten. Så det här är en konsekvens av att vintrarna har blivit varmare. Och det finns flera indikationer som liksom pekar åt samma håll. Bland annat att vi har mycket högre vinterflöden i bäckarna nu för tiden än vad vi hade förr. Det är större flödesmängden, så volymen vatten som försvinner ut är högre under vintern än vad det var tidigare.
Men vad betyder det då?
Ja, det betyder att säsongsdynamiken i avrinningen har förändrats. Så det får ju konsekvenser av att vi får mindre vatten på sommaren. Vi har lika mycket nederbörd. Men det mindre utav avrinningen sker på våren jämfört med tidigare. Dessutom så kommer våren något tidigare. Snösmältningen sker något tidigare. Och det gör att den här återlagringen av grundvattnet, som är en väldigt viktig del av det hydrologiska systemet, den sker inte lika kraftfullt som den gjorde tidigare. Och det gör att förrådet av vatten i marken minskar under sommaren. Så vi har en fördröjd effekt av att vi får mindre vatten ifrån snön som sen kan då leda tillbaka till grundvatten och att vi får då ett system som är mer känsligt för varma och torra somrar.
Men generellt så kan det bli så att det växer mindre då, att det är mindre grundvatten på sommaren, och att det också, om det väl blir en torksommar, så kommer det att få en större effekt idag än vad det skulle ha fått för sig 50 år sedan.
Precis, och det tror jag det är en av de effekterna som vi ser. Och vi har ju haft en väldigt snabb tillväxtminskning, eller rätt sagt, tillväxtökningen har inte fortsatt, och vi har till och med fått en minskad biomassa i skogen de senaste 5 till 8 åren. Och mycket beror det på att skogen lider brist på vatten. Och förmodligen har det delvis i alla fall att göra med att vinterförhållandena har förändrats.
Björn Färrid, vad betyder snö för dig?
Oj, jag är från Storuman, det är södra Lappland. Så att vi har ju, vintern är ju som den längsta årstiden, det har alltid varit så. Och jag har åkt skidor hela livet. Så att det, för mig har det ju varit som en fördel. När man går in i den mörka perioden när andra får ångest, så har jag ju som alltid längtat efter den första snön. Och det är då liksom den bästa tiden på året, så kan man ju som stå ut med vår, sommar och höst också. Så att den vintern då, så, det har alltid varit min favoritårstid.
När kommer vintern till Storuman, när du var liten?
Och generellt sett har jag alltid kunnat åka skidor någonstans i närheten av Storuman från början på november. Mm. Men rekordet tror jag var 8 oktober.
Har det alltid varit snökärlek för dig?
Ja, ja. Alltså doften, den här krispiga luften. Det är något annat med plusgrad på vintern, är alltid mot halvdåligt av. Då vet man att det är svårvallat dessutom, så det är lite kopplat till det. Men när det är fräscha, friska, och det är ju aldrig så vackert som det är på vintern heller.
Nu när vi står här så står vi inför en tuff vetenskaplig framtidsfråga, om den sista vintern är räknad någonstans i vår framtid. Om det skulle bli så, hur skulle det vara för dig?
Ja, men då är det väl en sorg och en förlust. Om man älskar skidåkning så vill man kunna utöva det. Så helt klart är det så. Och vi ser alltså längs Norrlandskusten eller på många skidskytteorter runt om i Europa, där är det ju verkligen så. De här orterna som ligger på 600-700 meter över havet i Tyskland, där är det ju verkligen på gränsen. Blir det 1 grad varmare, då kommer den nästan all snö komma som regn. Så då blir det ingen vinter längre.
Hjalmar Laudon, är vintern på väg bort?
Den snöfria zonen kryper sig ju längre och längre upp varje år. I Alperna till exempel. Det märks ju här också. Alltså det är ju ett globalt fenomen. Det märks här genom att vi får kortare vintrar. Kruxet när det gäller vinter är att det är svårt att definiera vad en vinter är. SMHI har en typ av definition som utgår ifrån att det är ett visst antal dagar i rad som måste ha en medeltemperatur, en medeldygnstemperatur som understiger 0 grader. Tittar vi på det, då har vi tappat 57 dagar på 40 år. Här.
Här där vi är just nu?
Ja. Så att 57 dagar mindre, kortare vinter har vi enligt den definitionen.
Sen när då, sa du?
Ja, sen 80-talet.
57 dagar mindre vinter för dig helt enkelt under din livstid.
Det lät mycket. Det är som 2 månader kan vi säga. Det låter väldigt mycket, men klart det är inte detsamma som snötäcket har minskat så många dagar. Utan det är som en temperaturgrej, så det är väl säkert fler dagar som har plusgrader tänkt under vintern. Fast det är fortfarande vinter och som att det finns snö. Så det ligger nog någonting i det.
Det vi ser här är att medeltemperaturen på vintern har minskat med 2,9 grader. Och det är ju ökat med 2,9 grader. Det är den period på året som där temperaturökningen är som snabbast. Alltså tittar vi bara på antal dagar där vi har snö, som är ett annat sätt att just definiera vintern på, då minskar vi så att säga, snölängden med ungefär en halv dag per år. Och då har vi tappat 25-30 dagar på de här tidsserierna. Så vi har kortare säsong av snö, men den effekten är inte lika stor som den här temperatureffekten. Och det har ju att göra med just den här, hur man definierar någonting. Det är ganska hyfsat enkelt att definiera vad som är början av en snövinter. Det är ju när liksom snön lägger sig och blir kvar. Det är ett bra start, men sen när den försvinner är svårare. Det är ett väldigt mycket svårare mått, för att det blir ju väldigt snön, det är ju alltid kvar snö in i skogen mycket längre än vad det är på öppna fält där solen kommer åt.
Sluttningar jämfört med sydsluttningar och så vidare.
Så det är stor skillnad på de här olika måtten.
Men vart pekar kurvan? Kommer vintern fortsätta krypa vad ni kan se tillbaka i tiden?
Alltså om man tittar på medel
längden av snötäcket så har vi 167 dagar av snö. Så det är liksom, det passar ju björn perfekt här då, att det är liksom 167 dagar, men många andra storknar de tänker att fan du, halva året är det snö här uppe. Men så är det. Eller så var det. Och sen har vi då tappat kanske 20-25 dagar av de 167 dagarna då. Så att fortsätter i den här takten så kommer det ju, så kommer det dröja ganska länge innan snön försvinner ja, permanent. Alltså permanent är ju det, igen då vill jag bara påminna om att vi pratade, det är skillnad på väder och klimat. Alltså tittar vi på när snön förändras då, när vi inte har någon snö längre här då, ur ett klimatperspektiv, det kommer dröja väldigt lång tid. Sen kan det väl komma att vi har vissa år som vi saknar snö helt och hållet. Och vi har ju haft, alltså vi hade ju, det är ju lite spännande, vi har ju haft några år som var väldigt extrema när det gäller snötäcket. Vintern 95-96 är ju ett sånt där exempel på när det var ett extremår. Då hade vi väldigt lite snö. Men det var inte speciellt, det var ingen varm vinter på det sättet. Det var bara det att vi fick väldigt lite nederbörd på vintern. Och det fick konsekvens att vattendragen frös till botten. Så snön har ju en enorm betydelse för jättemånga olika processer. Många fiskbestånd dog ut på grund av att det helt enkelt frös till botten i medelstora vattendrag. Så det här är liksom att det här året känner man, det ser man effekter av när man tittar på långa tidsserier. Så det var ett extremår. Ett annat extremår, det var ju vintern 88. Då hade vi det här jättesnö året och vi hade många byggnader där taken kalvade in på grund av det stora snötrycket. Mm. Så det är ett annat sånt där extremår där vi har mycket, mycket mer snö än vad man har normala år.
Men du pratade bara en fråga då, eftersom det blir lätt att man fastnar vid medelvärden och så där, oavsett om det gäller temperatur då, eller genomsnitt, alltså vi tappar en halv dag per år i snitt och så vidare. Men det är väl ändå så att det är de där extremgrejerna som egentligen är det stora, och att vi pratar lite för lite om dem. För när botten fryser alla sjöarna och all fisken dog, så var det ju ett större problem än att det blev lite varmare.
Absolut, det där är ju superintressant. Jag menar, vi har ju ett annat sånt här färskt minne, det är ju sommaren 2018 som ju var ett extremt torrår som ju skapade enorma konsekvenser både på skogens tillväxt. Vi hade ju skogsbränder som ju slog till tidigt, och det var ju extremt redan från början, därför våren var väldigt varm och väldigt torr, och sen fortsatte det där in i större delen av sommaren.
Men om vi tar en sammanvägd bild och titta på de bästa måtten som vi har av detta. När kommer den sista vintern till Svartberget, Hjalmar?
Ja, så om vi drar ut den här kurvan då av en halv dag per år, så att vi tappar så att säga snö i båda ändarna, så att vi säger så. Så det är en dag per år. Och vi har kvar 150 dagars snö, så att om 150 år då. Men det här är ju, det här beror ju, när vi pratar klimatförändringar så är det ju sällan vi pratar om en linjär trend så som jag räknade på, utan dels kommer vi få tröskeleffekter av olika slag, och dels så kommer ju vi säkert att få en accelererande effekt på grund av olika fenomen som uppstår. Men när permafrosten börjar smälta i Sibirien och i Arktis generellt, då kommer det här att gå väldigt mycket fortare.
Om det nu ska utföra, det är alltså varför spänningen kommer.
Ja, det blir spännande.
Jag åker i förväg. Björn, kan inte du leda det här gänget? Så ja. Åker jag i förväg och tänder en brasa.
Ja.
Professor Hjalmar åker före ner för berget för att tända en brasa. Björn Ferry får lotsa poddredaktionen på skakiga skidor i nedförsbacke mellan trästammar och snölager. Det blir några vurpor.
Oj!
Även på andra platser än Svartberget och Västerbotten sker saker med klimatet och vintern. Erik Källström är klimatforskare på SMHI.
Vi ser ju mycket tydliga tecken på den globala uppvärmningen även här uppe i Sverige, så att Sveriges klimat har blivit varmare. Och jämför vi med 1800-talet så är det en ganska stor förändring i Sveriges medeltemperatur sedan dess. Och det här syns ju då extra tydligt om de senaste decennierna när temperaturen har gått ganska snabbt uppåt, får man säga.
Utifrån ditt perspektiv, Erik, är vintern på väg att försvinna?
Nej, det skulle jag inte säga. Inte helt och hållet i alla fall för Sverige som helhet, och särskilt inte om man tittar på inre delarna av Norrland till exempel. Så där har vi ju fortfarande en markant vinter, och det kommer vi ha även i framtida mycket varmare scenarier, så kommer det vara snö och is och kyla under del av året i alla fall. Men det som händer är ju att vintern, så att säga, den naggas i kanterna. Den blir liksom kortare, kan man säga, och där ser vi väldigt tydligt då i våra långa serier, mätserier, att snösäsongen till exempel har blivit väsentligt mycket kortare, framförallt i Götaland och Svealand, men även i viss mån i södra Norrland och längs med Norrlandskusten, att den har alltså blivit kortare. Och för landet som helhet så är det är frågan om flera veckor som snösäsongen har blivit kortare här under de senaste decennierna. Så man kan säga att vintern försvinner inte helt, men den naggas i kanterna. Och om man nu tittar istället då på de allra sydligaste delarna av landet, som längst ner i Götaland till exempel, där är det ju mer så att vintern faktiskt håller på att försvinna. En del kuststationer till exempel längs med Skånekusten och upp i Halland och Blekinge och så vidare, där har vi ju ibland vintrar nu som inte är riktiga vintrar ur ett meteorologiskt perspektiv med låga dygnsmedeltemperaturer. Och den utvecklingen kommer ju fortsätta, så att det successivt kommer att röra sig lite grann norrut över landet.
Men mer nederbörd, det kan vi räkna med i framtiden i Sverige?
Ja, och vi kan se det att redan idag då, om vi tittar tillbaka i våra långa serier, så går man tillbaka till 1920-30-talet och sådär, så då regnade det i medeltal i Sverige omkring 600 mm per år, och nu är vi uppe på omkring 700, så att det har alltså ökat med en sjättedel ungefär, någonting sånt, på grund av den uppvärmning som vi har sett så här långt då. Och scenarierna pekar på att i en framtida allt varmare värld så kommer vi kunna förvänta oss ännu mer nederbörd. Och det hänger samman med att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga, så att när det blir varmare så kommer det att avdunsta mer vatten från haven, men även från landområden, och allt det här vattnet kommer så småningom att ramla ut någonstans i form av regn eller snö på vintern. Och det är ju typiskt här uppe då, där vi har våra vandrande lågtryck som dumpar ganska mycket nederbörd under stor del av året.
Och när vi ändå pratar om de här framtidsscenarierna, ni gör ju mycket beräkningar på hur ett varmare klimat kan påverka oss i Sverige. Vad säger era beräkningar om en framtid, säg om 30, 40 eller 50 år, inom en ganska överskådlig tid? Hur ser det ut i Sverige då?
Det kommer att fortsätta bli allt mildare och varmare under hela året. Så vi kommer att se en längre sommar och vi kommer att se en kortare snösäsong. Så det är en sån väldigt tydlig tecken. Sen beror det både på de framtida utsläppen av koldioxid och liksom hur stor den framtida växthuseffekten blir jämfört med idag, hur kraftig den där förändringen blir. Men pratar vi om de här tidshorisonterna, så är det mycket som talar för att vi kommer att fortsätta se ungefär samma trend som vi har sett idag. Så att det vill säga ytterligare ett par veckor, längre vegetationsperiod och kortare snösäsong framåt mitten av seklet är någonting vi kan vänta oss här. Och dessutom då mer nederbörd ovanpå det.
Men om man tittar på den här tidsserien med medeltemperatur, så går det lite upp och ner genom kallare perioder och varmare. Och så har vi haft en ganska lång varmperiod nu på sistone. Finns det ingen chans att det naturligt dippar ner och att vi får lite svalare inom en överskådlig tid?
Jo, men absolut, det gör det. Och särskilt när man tittar på ett väldigt litet område som Sverige, som utgör en mycket liten del av jordens yta. Så det finns ju områden som under ett år eller under till och med ett par år kan vara liksom att det faktiskt inte alls blir varmare utan kallare, beroende på vädret helt enkelt. Och vi såg ett sånt tydligt exempel förra året när det var väldigt varmt i väldigt stora delar av världen med stora temperaturöverskott. Men då var just Nordeuropa ett sånt område där det var inte varmare än normalt, utan snarare lite kallare till och med. Och den typen av variationer i vårt väder, den kommer vi se framöver också. Så att vi kommer att ha omväxlande perioder som är varmare och perioder som är kallare. Så det kan ju betyda att om vi ser på den här liksom långsiktiga trenden med ökande temperaturer, så kommer det ibland att vara, så att säga, ännu varmare än vad man kanske väntar sig från en långsam ökning i temperaturen, och andra perioder kommer att vara lite svalare istället. Men att den globala uppvärmningen fortgår och vi ser den här tendensen mot allt varmare förhållanden, det är någonting som liksom är väldigt säkert och inte råder några större tveksamheter kring alls, skulle jag säga.
Där kan ta dina stavar.
Vad gör du om vintern är putsväck här 2054?
Ja, men alltså jag är ju människa. Och vi är ju ändå en art, ett djur som är väldigt anpassningsbara. Vi lever ju liksom runt om på hela planeten, bara där man kan få någonting att växa. Så där finns det ju människor. Så att jag brukar säga att det är allt som lever förändras. Så det, ska man kunna leva i det så måste man lära sig förändras. Det är det som är typ definitionen på evolutionen. Det är livet som fortsätter. Så att människan har ju en anpassningsförmåga, det tror jag. Men jag vet inte om jag riktigt har den. Jag tror jag blir kvar i Storuman.
Tror du att du kan anpassa dig till ett liv utan skidor?
Ja, det kan jag givetvis. Men det är klart, jag älskar snön, jag älskar skidåkning och jag älskar vintern. Så är det. Men jag kommer inte lägga mig ner och dö ifall det skulle bli barmark i vinter.
Hjalmar har fått fart på brasan och satt på en kanna med kokkaffe.
Vad härligt. Det är väl gott.
Björn berättar vad han gör för att rädda vintern.
Nej, men jag har gjort det ganska mycket. Vi har en familjevision om att bli fossilfria till 2025. Det börjar ju som närma sig. Hela vägen dit går inte att komma. Men jag har väl som försökt så långt det är möjligt anamma den nya teknik som kommer. Samtidigt som jag som har ändrat min livsstil. Så jag kör elbil och vi har solceller och vi har växthus och allt möjligt. Men handlar också second hand. Och liksom, istället för att fundera på hur mycket man kan tjäna så börjar jag fundera på hur mycket behöver man arbeta. Och så vidare. Att man som börjar vända på en del saker. Jag har inte åkt flyg sedan 2017. Så det är ju 7 år nu som jag bara åkt tåg på de här långresorna. Jag åker ändå runt i Europa och i Sverige. Så jag lever ändå ett aktivt liv. Jag har över 60 resdagar per år. Och jag tycker jag lever ett bra liv. Men jag har ändå lyckats minska mina utsläpp med över 80%. Så jag tror ju många som har ungefär de förutsättningar som jag har kan ju göra liknande grejer. Det är ganska många i Sverige som kan göra väldigt mycket. Men det bygger på att den där berättelsen ska vara lite eftersträvansvärt. Man vill leva så också. Och jag tycker att jag har ett bra liv. Jag är ute väldigt mycket. Jag hinner läsa mycket. Jag har tid med mina barn. Och jag jobbar med intressanta saker. Så man kan ha det som någonting att sträva efter. Att vara lite normbrytande. Det är väl det jag tycker är som ett ansvar för människor som är, vad ska vi säga, framgångsrika eller sådana som folk vet vilka de är, eller kanske sådana som man vill vara som. De har en större påverkanspotential än många andra. Så det är både ett ansvar och sen tycker jag att det är kul och spännande också. För jag är ju mest driven av nyfikenheten.
Skulle det inte vara ganska skönt om det ändå kunde vara varmt och vi kunde odla mango och bananträd här i Svartberget istället? Hjalmar, vad säger du?
Nej, men det tycker jag inte. Dessutom det skulle det ta väldigt lång tid att ställa om vegetationen till det här. Så det är ju ingenting vi skulle få upp vara med om ändå. Och, alltså det här är ju ett ekosystem som har tagit många hundra till tusen år att komma i någon slags balans. Och ställa om då till en annan slags vegetation här skulle ju ta väldigt lång tid.
Men hur ska vi stoppa det här? Hur ska vi hindra att vintern försvinner?
Nej, men det finns väl egentligen bara en möjlighet, och det är ju att minska utsläppen av växthusgaser.
Kommer vi lyckas? Vad tror du?
Men jag får väl vara som Björn då, vara optimistisk och säga att ja, men det är klart vi kommer klara det här. Men det kräver ju verkligen uppoffringar av alla. Det går ju inte allt ifrån politiker till gemene man.
Är det bråttom?
Ja, absolut. Ja, nej, men vi måste ju börja nu. Vi skulle ju ha börjat för 20-30 år sedan, men vi måste ju verkligen komma igång nu.
Nej, men det var en fin tur, det ska jag säga. Sista avslutningen här genom Gammelskogen och allt det där var ju jättefint.
Alltså jag måste ändå säga, för att inte ha åkt sedan Barnens Vasalopp för 25 år sedan, så är jag ganska stolt över mig själv att jag tog mig ner och genom detta. Det känns tryggt att ta rygg på dig, Björn.
Ja, det var väl någon utförsbacke som var lite knepig, men annars både uppför och på de mera lättåkta delarna, då tyckte det flöt på väldigt bra för dig.
Du har hört Skogen och människan med Daniel Stjärna, en podd från Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent Stina Näslund, tekniker Christer Orreteg. I nästa avsnitt fortsätter vi prata om skogen, hur människor levt av den och med den, hur den har brukats i hundratals år och vilken roll den spelar i framtiden.